Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Phileas Fogg och Passepartout antar varandra som herre och betjänt. År 1872 beboddes huset nummer 7 vid Savile Row, Burlington Gardens, samma hus där den store vältalaren och dramatikern Robert Sheridan dog år 1816 av Phileas Fogg Esquire. Trots att han var en av de originellaste och mest bemärkta medlemmarna i reformklubben i London tycktes han inte göra några större ansträngningar för att dra uppmärksamheten till sig. Efter en av Englands största talare följde således denna Phileas Fogg, en gåtfull personlighet som man inte visste något annat om än att han var en gentleman och en av den engelska högre societetens ståtligaste män. Man sa att han liknade Lord Byron, åtminstone vad huvudet beträffar, för hans fötter var oklanderliga. Men en Byron med mustascher och polisonger, en Byron utan passioner som skulle ha kunnat leva i 1000 år utan att åldras. Phileas Fogg var en typisk engelsman, men knappast någon typisk Londonbo. Man hade aldrig sett honom vara sig på börsen, eller i banken, eller på något kontor i city. Inget fartyg med Phileas Fogg som redare hade någonsin lagt till i Londons hamn eller gått in i deras dockor. Denne gentleman satt inte i någon bolagsstyrelse. Hans namn hade aldrig ropats upp inför något advokatkollegium, eller i Temple, Lincoln's Inn eller Gray's Inn. Aldrig hade han fört talan inför The Court of Chancellor eller Queen's Bench eller andra domstolar. Han var varken industriidkare, köpman, grosshandlare eller lantbrukare. Han tillhörde varken The Royal Institution of Great Britain eller The London Institution eller The Artisan Institution eller The Russell Institution eller The Society of Arts and Sciences, av vilka den sistnämnda står under drottningens beskydd. Inte heller var han medlem i något av de otaliga sällskap som finns i Englands huvudstad, från sällskapet Armonica till entomologiska föreningen som har bildats huvudsakligen för ändamålet att utrota skadliga insekter. Phileas Fogg var medlem av reformklubben. Det var allt. Den som förvånas över att en så hemlighetsfull person hade blivit medlem av denna hedervärda klubb fick till svar att han hade invalts på rekommendation av firman Baring Brothers där han hade öppnat konto. Detta gav honom ett visst anseende som inte förminskades av hans sätt att sköta detta konto. Var han rik, denne Phileas Fogg? Utan tvivel. Men ingen människa visste hur han hade förvärvat sin förmögenhet och herr Fogg själv var den sista man vågade vända sig till för att ta reda på det. I alla händelser var han ingen slösare, men han var inte heller snål. För så snart det var fråga om en insamling i något ideellt, nyttigt eller välgörande syfte lämnade han alltid ett bidrag i tysthet. Ja, ofta gjorde han det anonymt. Kort sagt, ingen kunde vara mindre medelsam än denne gentleman. Han talade så lite som möjligt. En omständighet som gjorde att han verkade ännu mer hemlighetsfull. Hans levnadssätt var emellertid öppet för alla, men han hade så regelbundna vanor att den otillfredsställda nyfikenheten gärna sökte något där bakom. Var han berest? Troligen. För ingen kände till världskartan bättre än han. Och även om de mest avlägsna platser tycktes han äga speciell lokalkännedom. I klubben rättade han då och då de tusentals gissningar som framställdes som försvunna resenärer. Han påvisade vad som var mest sannolikt och det visade sig ofta att han hade rätt. Han var vitt berest, åtminstone i tankarna. Säkert är att Phileas Fogg inte hade varit utanför London på många år. De som hade äran att känna honom närmare försäkrade att ingen hade sett honom annat än på klubben, såvida det inte hade varit på vägen dit. Hans enda tidsfördriv på klubben var att läsa tidningar. Då och då spelade han också ett parti whist. I detta tystnadens spel, så väl lämpat för hans natur, vann han ofta. Men han behöll aldrig sin spelvinst utan skänkte den till välgörande ändamål.